Som uppvärmning för den här samlingen så har jag varit med om en slags tomhetsupplevelse av kosmiska proportioner, om jag ska överdriva. Jag hade liksom jobbat, det jag ska göra nu, det har jag aldrig gjort förut. Det är en ny sak. Och jag har förberett ett manus som jag suttit och grejat med på rummet. Den filen är helt borta. Det är liksom, den är totalt försvunnen. Och så jag får göra någon typ av stand-up här utifrån PowerPointen och hoppas på det bästa, kort och gott. Och jag tror att ni kommer att kunna följa linjen i min tankebana något sånär, även om en del distinktioner kanske inte blir lika precisa och så som man hade önskat. Apologetik i mötet med det postsekulära, det är ju verkligen ett otroligt intressant fält som öppnar sig. Vad betyder det här? Ja, den här bilden visade jag tidigt när jag pratade om andlighet, nyandlighet. Det är ju Jürgen Habermas, den store, det vill jag säga, store tyske filosofen i Frankfurtskolan, som ju är skolad i en historiematerialistisk, ateistisk tradition, som faktiskt efter 9/11 börjar prata om det postsekulära samhället. Och han har då liksom reagerat som många andra över det som händer i 9/11. Vad beror det på? Jo, han menar att det beror på en slags aggressiv sekularism som dominerar i samhället, som inte ger utrymme för religionen och som i sin tur leder till en urspårad, säger han, fundamentalism. Så att vi får en polarisering i kulturen som beror på de här två. Den aggressiva sekularismen driver fram en fundamentalism, och det här kan vi inte ha längre. Vi måste inse att religionerna inte försvinner överhuvudtaget. Religionerna har inte dött ut som man profeterade om. Sociologer har gjort i många tiotals år religionerna, och det här skulle jag kunna komma med en slags exposé från 1979 och framåt, där vi ser att alla stora världsreligioner har varit i en slags renässans och expansion. Och det är ju vad han också återkommer till här. Alltså religionerna expanderar. Och vad gör vi med det här faktumet att sekularismens prognoser inte riktigt stämmer? Jo, vi måste faktiskt ta religionerna på fullt allvar. Och han säger att religionerna kan ha oerhört viktiga samhällsfunktioner. Religiösa människor ska inte förpassas in i skamvrån, utan kan vara delaktiga i det offentliga samtalet. Och när det gäller för egen del så är han ju fullständigt tydlig om att den judisk-kristna berättelsen är det fundament som den västerländska kulturen vilar på. Det säger han. Alla värden som vi håller högta och heliga kommer därifrån. Och allt annat är postmodernt chatter. Jag har det liksom citerat ur en bok som han publicerat. Och det är en anmärkningsvärd utsaga. Senare går han också i dialog med påven, tidigare Benediktus, kardinal Ratzinger. De ger ut böcker tillsammans. Det finns också böcker utgivna på svenska där Jürgen Habermas, där Ulf Jonsson, som jag tidigare citerade idag, reflekterar över dialogen mellan påven och Habermas, som ju skapar ett nytt samtalsklimat på ett vis. Och vad vi ser här är ju en av insikterna i det postsekulära. För övrigt kan vi säga att vi gjorde i NOD ett temanummer om postsekulär kompetens 2016. Där vi går igenom vad är det i olika samhällssektorer. Jag skulle starkt rekommendera det numret. Jag skulle kunna lägga ut det som någon typ av PDF eller något där. Det är massivt, det är ett dubbelnummer. Men det är väldigt intressant. Och en av insikterna i det postsekulära är att både sekulära och religiösa personer har värderingar som inte kan beläggas strikt vetenskapligt. Alltså man är troende i någon mening. Alltså någon har pratat beskrivningen av det postmoderna som en insikt i stil med det här. Alltså förr trodde vi att vi visste. Nu vet vi att vi tror. Alltså den här förskjutningen. Och är man riktigt, riktigt framme i när det gäller kunskapsteori så måste man ju faktiskt hålla med om det. Också insikten att både sekulära och religiösa åskådningar kan vara mer eller mindre rationella. Den här insikten om att vi liksom är troende vad vi än tar oss till är ju den är ju liksom besinnande, åtminstone om man är sekulär och befinner sig i förarsätet. Det är ju tyvärr en backlash för alltihopa detta på universiteten nu i Sverige. Som jag ser, jag har jobbat på universitetet och jobbar fortfarande där. Allting ska vara evidensbaserat. Det är inte klokt. Alltså. Det är nästan som en magi och mystik i det här. Vettiga saker som inte har tillräckligt underlag sopas bort. Jag släpper den tråden, jag skulle kunna följa den en bit, men det här är en utmaning. Apologetik då, hur definierar vi apologetik? Ja, i en sån här kontext, jo, det är en dialog, ett samtal mellan olika traditionsförankrade tolkningar av verkligheten i syfte att tala om Jesus Kristus, den partikulära uppenbarelsen från Gud. Och när vi gör det så kan vi också då gå i en dialog kring vilken tolkning av världen, vilken tolkning, vilken tradition som ger den rimligaste bilden av världen. Och det är ett pågående samtal, och det som utmanar apologetiken här är ju faktiskt de här processerna som jag har pratat om i mina lektioner i många år, moderniseringen, som är samhällsförändringar som skapar livsmönster som formar oss på ofta omedvetna sätt. Alltså vi lever som alla andra, och när vi börjar titta på vilka processer som vi har gått igenom här så är det ju förändringar när det gäller ekonomi, teknik, media, mentaliteter i vid mening som formar människor på ett djupgående sätt. Ofta är vi mycket mera i kyrkan medvetna om modernismen, och alltså, det är en vid användning av begreppet modernism. Alltså de filosofiska idéer som utmanar tron genom åren. Vi har ju liksom, vi har ju Nietzsche, vi har Darwin, vi har Marx och Freud. Under många decennier har vi ju faktiskt haft nyandligheten, vi har haft humanister och ateister. Det här är ideologiska utmaningar mot tron som vi på något sätt har försökt att gå i spjärn mot. Men det är mycket svårare att möta de här omedvetna processerna där vi liksom formas på sociologiskt sätt. Och det måste jag säga, här räcker inte rationella argument. Här måste vi tänka i andra banor. Och det intressanta är ju vad som händer med sekulariseringen också, är ju att de som försöker att tolka den, det är ju att tron tappas bort ur det kollektiva minnet. Det blir en glömska kring tron. Och det som vad tron kan innebära, har inneburit, kan innebära, det blir också en försnävning av tron som inte längre handlar om ett sätt att leva. Det är inte en praktik som vi gör tillsammans i lika hög grad som en uppsättning idéer som vi kan ha här uppe i hytten. Intellektuellt sett vrida och vända på, diskutera och dissekera. Liksom. Tron blir en uppsättning idéer, en intellektuell historia. och det är en process som har blivit, tycker jag, väldigt tydligt, som drabbat också oss i kyrkan. Tron blir en uppsättning idéer bara. Hur ser sammanhangen ut? Hur påverkar det vår livsstil? Det är inte givet. Och så har vi de här krafterna som också försöker, som gör så mycket för att vi ska tappa våra goda religiösa praktiker, vår livsstil, som också vårt intellekt på något vis är sammanlänkat med. Och det jag ska försöka göra här, ni försöker hitta någon middle ground, någon väg genom det här. Och som sagt, jag har inte gjort det här förut. Vi ska se vad det blir. Om vi tittar på första Petri brev 3:15, den här riktiga klassikern som alltid åberopas när vi ska tala apologetik, det är att vi ska vara beredda att svara var och en som kräver besked om vårt hopp. Alltså, det är ju någonting här med våra liv som ska väcka frågor. Det är någonting med hoppet som vi bär som väcker nyfikenhet, förstås. Så att livsstilen utmanar. Och då räcker det inte, det räcker egentligen inte att komma med en trave argument om inte vår livsföring på något vis matchar de argumenten, kan man säga. Det är klart att argument kan ju drabba ändå. Och Gud är större. Ja, men om det haltar så blir det problem. Och klart, om det är ingen som ställer frågor så kan man ju faktiskt också gå ut och ställa frågor. Ja, men vad tror du på? Hur tänker du? Hur ser ditt hopp ut? Och så kan man få till en dialog. Men ni ser vad jag far efter. Att det här var ert hopp, alltså det är någonting som ska ha förankring i våra liv på ett personligt plan. Men det är inte bara en personlig sak. Det har också en förankring i någonting större än oss själva, någonting objektivt. Och det är ju Petrus i andra, i kapitel 1, vers 3 och 21. Nu har jag har inte de här referenserna i pappret, så jag bara chansar nu. Det är så jättetydligt att Petrus förankrar allt det här i Jesu Kristi uppståndelse. Där ligger hoppet. Förankrat i någonting som är oändligt mycket större än ens egen känsla. Va? Men hans hopp är förankrat i något större. Och så i vers 16 så talas också om attityden här. Vad vi ska göra det i ödmjukhet, står det. De här orden, de här bibelställena är liksom mera, alltså mera, har en bredare klang. Det finns en annan och djupare resonans. Likväl som det här, kapitel 12 i Romarbrevet, vers 2. Där vi uppmuntras och utmanas att liksom överlåta våra liv i Guds hand. Och han ska liksom förnya våra tankar. Detta fantastiska som ju faktiskt... man räknar med att vi inte ska anpassa oss till den här världen utan förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så att vi kan förstå vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och så vidare. Och det här har många också använt när man vill argumentera för apologetik. Alltså det handlar om en förnyelse av vårt tänkande så att vi kan förstå vad liksom Gud vill och att vi kan bättre förstå hur vi ska argumentera. Men om vi tittar på hela sammanhanget så föregås ju det av vers 1 där vi ska överlåta oss själva. På engelska står det våra kroppar. Vi ska överlåta oss helt och hållet till Gud. Det är vår andliga gudstjänst. Det är inte bara någonting som har med huvudet att göra. Det är någonting som har med hela vår person. Vi ska överlåta oss i Guds hand. Och då kan det ske en förnyelse av vårt tänkande också. Och det är väldigt intressant, tycker jag, om vi går tillbaka i tidiga kapitel i Romarbrevet, hur Paulus i kapitel 7 sliter med sig själv. Han våndas, för han har någonting i huvudet, va? Men inte i kroppen. Det jag vet, det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag inte. Alltså, det gör jag. Ni ser att det är bra. Nåd. Alltså, här brottas han ju med kluvenheten i sin egen situation. Han har så mycket här uppe i huvudet men så lite i kroppen. Och i kapitel 8, vers 5, så pratar han talar om två olika sätt att leva. Man kan leva efter köttet eller efter anden. I engelsk text och engelska blir det här mycket mer spännande. För det står the mind, det handlar om vårt tänkande i vidare mening, sinnelag och sinnade. Jag tycker det är för tunt. I engelska översättningar så inkluderar man liksom hela intellektet, och att våra livsstilar också präglar vårt tänkande. Så att det finns en sån här tydlig fokus i skriften här. Och när det kommer till kritan där i slutet av kapitel 8, och han har brottats med sig själv i kapitel 7 och talat om kampen om de här två sinnelagen eller de här två krafterna i sitt liv. Vem kan rädda oss? Vem kan frälsa oss? Jo, han får kasta sig på Guds nåd i slutet av kapitel 8. Det är den stora räddningen för honom. Och det här det öppnar upp fascinerande perspektiv också när vi närmar oss frågor om att respondera på ett mera holistiskt vis till människor som söker. En teolog och filosof som har varit väldigt populär under många år, James K. A. Smith. Jag vet inte om ni har hört talas om honom. Han skriver väldigt mycket, fantastiskt produktiv. Han är populär bland många av mina yngre kollegor i teologivärlden. Han granskar de olika, han har en slags antropologi där han försöker att ringa in olika sätt att vara som människa. Människan som tänkare, den finns ju förankrad i den här devisen från Descartes: jag tänker, alltså är jag till. Och den har ju varit en väldigt stark trend i västerlandet och också i kyrkan. Människan som reflekterande, rationell varelse. Men den, menar han, behöver kompletteras då av nästa dimension, människan som troende. Och där har vi också en förankring i "jag tror för att förstå", från Augustinus via Anselm och fram till vår tid. Och här blir det då en kamp, inte så mycket mellan kanske intellektuella åskådningar som bryts mot varandra, utan mot trosåskådningar som ställs mot varandra. Här är det tro mot tro, på ett vis någonting som svarar väl mot en postsekulär situation, som jag var inne på tidigare, traditionsförankrad övertygelse som man faktiskt tror. Men han vill ta det ett steg till, gå tillbaka ner till Augustinus och peka på hur människan faktiskt också drivs och påverkas av sina begär. Alltså den längtan som djupast finns inom oss. Vi drivs av våra begär, vår hunger. Hunger är ett begär som tillfälligt kan stillas, men som snart kan vakna igen. En som kan driva en människa ut från sig själv mot något eller någon annan. Hunger definierar oss från början ända till slutet. Den nyfödda bebisen, han söker sig genast till mammas bröst för att äta. Den rent fysiska hungern efter mat, den är primär och grundläggande. Människan är det hungriga djuret. Mathungern är dock bara den första i en hel serie av hungertyper som alla relaterar till varandra. Och som alla pekar ut över sig själv mot något djupare. Något som ligger på ett existentiellt och andligt plan. Augustinus formulerade det mycket väl i början av sin bok Bekännelser. Oroliga är våra hjärtan tills de vilar i dig. Samma formulering faktiskt använder Bruce Springsteen i boken eller i låten Everybody's Got a Hungry Heart på The River. Alltså hungern definierar oss mycket, långt mycket mer än vad vi tänker om olika saker. Vi leds inte genom livet primärt av en uppsättning idéer eller principer som vi har tänkt oss fram till, utan vi drivs av något djupare, för att inte säga något mer kroppsligt förankrat än vårt intellekt, nämligen det som de bibliska texterna talar om som hjärtat. Vad vi djupast sett bryr oss om. Vi skulle rent av kunna säga så här, att vi blir vad vi älskar, vad vi begär och vad vi hungrar efter. För det anger liksom inriktningen för våra liv, det som i grunden formar oss som människor. Visa mig vad du älskar, så ska jag säga dig vem du är. Vad säger Jesus? Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vad du har för grundläggande inriktning i ditt liv är formativt. Och det intressanta här är ju liksom att hur riktas våra liv? Och där går han in på en intressant analys av om vår kärlek kan riktas, intentioner, mål. Kan vi reflektera kring det? Hur riktar vi våra begär i vår jakt på att vara människor? Vi riktar oss mot sånting vi önskar, vill ha och begär och längtar efter. Och det skapar vissa vanor. Vi inrättar våra liv efter vad vi vill ha. Och man kan säga att om vår kärlek, vår kärlek till något gestaltas i olika praktiker, i vanor eller ritualer rent ut sagt. Och det här menar jag blir också kärleken en vana. Någonting som riktar oss utan att vi tänker på det. Paulus uppmanar oss att vi ska öva oss i kärlek, medlidande, ödmjukhet och så vidare. Kolosserbrevet 3 och 12 och framåt. I den grekiska traditionen så talar Aristoteles om dygder, där man etablerar moraliska vanor. Och den här vanan blir en slags andra natur. Där man skapar vanemönster så blir de formerande. Och jag kan bara liksom referera till min gamle far här. Han blev nästan 99 år. Mina första minnesbilder av honom är att han ligger vid sängen på sovrummet på knä. Och jag är så här liten, jag tittar in genom dörrspringan. Och ser man, han hör att han mumlar. Vad gör han? Så lyssnar jag. Så hör jag, han nämner mitt namn. Min bror, min syster, min mor. Jag lyfter oss inför Gud. Han går igenom hela byn, församlingen, politiken. Han var oerhört engagerad i samhället. Han var jordbrukare men hade tid för väldigt mycket. Han hade ett stort hjärta. Den här praktiken höll han på med till sin sista stund. Varje gång jag var hemma och hälsade på honom så gick vi igenom hans bönelista. Han hade formerat en vana i sitt liv. Det var inte bara så att han visste att bön var viktig. Han levde i det. Han hade etablerat en vana som var formerande och formativ för honom och som påverkade så många människor, mig och andra. Jag kan börja bli gripen här nu och börja tänka på alla de turer han gjorde för att hämta barn i olika byar till söndagsskolan, som sen inte, de var inte med i församlingen sen, men när han fyllde år, då kommer de med blombuketterna. Ja, ni förstår. Alltså, det är ett liv som inte handlar om idéer utan goda vanor, praktiker, övningar. Och det handlar också om vilka bilder, social imagination, vilka bilder vi skapar och umgås med som formerar oss. Det handlar om vad, vilka bilder målar vi upp som kan rikta våra vanor, våra begär och sätta oss i rörelse. Och hur växer vi i kärlek? Ja, det blir en fråga om att öva, som Paulus säger. Att öva oss i kärlek. Det blir en slags kalibrering av hjärtat här. Där vi successivt kan förstås, det visar sig i våra liv vilken Gud vi verkligen tror på. Kanske är det ju så att det är våra liv mycket mer än våra ord som visar vilken Gud vi verkligen bekänner oss till. Och det här är en väldigt, väldigt utmaning ju faktiskt. Och som ju har relevans för hur vi förkunnar evangeliet förstås. Och gestaltandet av evangeliet är så oerhört mycket mångdimensionellt här. Och jag vill ha en serie punkter här nu som handlar om hur vi förmedlar och överför trons sanning idag. Och den första handlar om sanningen som berättelse. Bibeln är full av berättelser. Jag menar, alla de här fantastiska, jag menar, hela Bibeln är en berättelse, eller stora delar, men alla de här berättelserna där man använder berättelser också för att förmedla någonting. Jag tänker Nathan och David, ni vet. Jesus är ju formidabel på att berätta historier så att människor inkluderas och blir delaktiga i och upptäcker nya saker. Så vi har det i vår egen tradition. Om vi utgår från den aktuella kunskapsteorin också och insikterna där, så betonar man den narrativa karaktären av tron. Vilket ju också svarar mot vår kultur där berättelserna har ett starkt genomslag. Och vi skulle kunna titta på den alternativa scenen, alltså alternativandligheten. Där spelar berättelser väldigt stor roll. Och jag vill säga, det är ju inte så lätt, och det vet vi alla, att bara hänvisa till skriften numera och säga att ja, men, Bibeln är sann eller säger si och så, därför ni vet. Och i en sån här kultur så blir det personliga tilltalet i första steget mycket viktigare än teoretiska utläggningar. Jag vill säga, berättelser och särskilt de personligt hållna är troligen den bästa formen av kommunikation i en tid som vår. För, och det har jag märkt, människor diskuterar och diskuterar inte en personlig historia. I en kultur där allting flyter kan den personliga berättelsen vara nästan det enda absolut som återstår. Det här är vad du har varit med om. Jag har varit med om det så många gånger. Hur alltså det får någon slags tyngd och i kommunikationen. Så att det här är en ingång förstås. Sanningen som berättelse, sanningen som personlig erfarenhet och vittnesbörd. Ja, jag vill säga, erfarenheter av Gud blir väldigt mycket viktigare i en kultur som vår än liksom teoretiska och metafysiska spekulationer. Och jag tror att vi bedöms på ett mycket mer direkt sätt idag utifrån kvaliteten i vår spiritualitet. För flera år sedan levde jag en period på en kommunitet, en gemenskap i Holland. Och där fanns det en filosof, han var amerikan. Det kan vara den mest smarta människan någonsin har träffat. Han hade ett extremt fotografiskt minne. Så snart de skulle sjunga en sång, Mike, så drog han hela sången. Alltså en sån där riktig, riktig sylvass snubbe. Han berättade för mig en gång om han hade varit ute på gatuevangelisation i London och haft med sig en tjej från någon av öarna utanför Englands nordligare kust. Hon sa inte ett ljud, hon kunde inte ge sig in i den diskussionen som han hade med särskilt en kille som var väldigt intellektuell. De fortsatte ha kontakt och de skrev brev fram och tillbaka och svarade på den här killens frågor. Och efter några år så säger den här, skriver han i sitt brev: jag vill bara att du ska veta att jag fortsätter att skriva till dig beror inte på vad du svarar mig. Utan det beror på ansiktet på den här flickan som stod till vänster om dig. Jag har aldrig kunnat glömma det. Det fanns något ljus i den här gestalten som han drogs till. Klart, om han inte hade haft några intellektuella svar på frågorna så kanske han skulle ha kunnat avfärda det hela. Men ni ser, alltså, någonting väcker en längtan och så pågår det en reflektion längs vägen. Men det som verkligen väckte genklang, det var den här kvaliteten som var av annorlunda art i den här unga människan. En personlig berättelse som har en erfarenhet bakom sig är ju mycket mindre konfronterande också, utan mera inviterande. Det här är vad Gud gjort för mig. Kanske kan han göra det i ditt liv också. Ni ser, det är mindre konfrontation i det och mindre öppenhet, invit. Ja visst, så sanningen behöver vara en förmedlad erfarenhet också. Och frågan är, vad har vi att berätta? Har vi några vittnesbörd att dela? Om våra ord är förankrade i egna erfarenheter så finns det en större sannolikhet för att vi ska kunna nå ut med det goda budskapet och syssla med en vid och bred apologetik, skulle jag säga. Också om vi vågar visa vår egen svaghet, våra egna brister, så kan det tyda på en äkthet som väldigt många söker idag. Alltså, det är, tycker jag, fascinerande hur en värld som blir allt mer fake, full av fake, föder fram en känslighet för det som är äkta och på riktigt. Unga människor är totalt skoningslösa. De godtar inte sånt som är fake. Är det här på riktigt eller inte? Och jag menar, vi måste låta skatten vi bär i våra liv lysa ut genom sprickorna i de lerkärl som vi är. Alltså, vi har fått en skatt i våra liv. Sprickorna i våra liv kan också illustrera det ljus som vi bär på. Det är klart att det här kan bli upplevelse i kristendom. Det finns mycket problem med det. Men hur som helst, ni fattar vad jag far efter. sanning som relevans, det kan vi uppfatta kanske som alldeles för krast och brutalt. Typ att what's in it for me? Vad har det här med mig att göra? Vad kan det göra för skillnad i mitt liv? Eller för de stora frågorna i samhället? Folk ställer den frågan. Vad spelar det här för roll? Ja, men har inte folk gjort det i alla tider? Faktiskt. Det är människans natur att ställa sådana frågor. Det finns en berättelse om hur Danmark kristnades som är lite intressant. En av mina släktingar har visat på att vi har faktiskt en koppling direkt tillbaka till Harald Hårfager i min släkt. Han som enade, kristnade Danmark faktiskt. Inte Hårfager utan Harald Blåtand, förlåt mig. Nu hamnar jag helt snett i där det var fel Harald Blåtand. Det finns en berättelse om hur några munkar sökte upp honom och ville övertyga honom att kristendomen är alternativet. Och han är ute i stall, han är på väg och ska iväg och rida. De här munkarna kommer till honom och han är på väg ut, han har egentligen inte tid, men han frågar, men hur vet jag att det ni säger är sant? Då tar en av munkarna ett glödande järn från härden, håller upp det och lägger tillbaka det och visar handen. Den är helt intakt. Okej, då förstår jag att det här är på riktigt. Jag vet inte om ni har hört den här historien. Det är i alla fall, alltså, och jag vet inte om den är sann eller inte, ska jag säga. Men det fick en betydelse när det gäller att sprida kristendomen i Danmark. Så den här krassa frågan, vad gör det här för skillnad egentligen? Den ställer människor också idag. Och jag kan ju se det bara i Student Alfa som vi har hållit på med. De här människorna som har förändrade liv. Flera personer har kommit, man ser från början, så liksom de vågar knappt möta andra människors blickar. De är bara slutna, kuvade, liksom inbundna och ser den här processen när de liksom successivt börjar se andra människor i ögonen. Jag kan säga att det är bland det vackraste man kan se. Och det förvandlade ansikten och liv som förkunnar. Man sitter i sån här samtal där intellektuella diskussioner pågår och det bryter och det bänder, och så plötsligt börjar någon av dem berätta vilken förändring de har varit med om i sina liv. Det blir knäpptyst. Alla lyssnar så här. Och den där tjejen som var som en, hon var så här liksom inbunden och liksom bara blyg och försynt, att se henne komma upp ur dopgraven med lyfta händer, strålande av ljus. Det glömmer jag aldrig. Alltså, tron gör skillnad. Det är en berättelse om förändrade liv som vi har att föra vidare. Och jag tycker att det här är en del av det apologetiska uppdraget, att berätta också om det här. Även om det kan vara, som sagt, tyckas lite krasst. Tron kan göra skillnad, inte bara personligt utan också för de stora samhällsfrågorna. Sen har vi den stora utmaningen att förbinda den egna berättelsen, de personliga berättelserna, med den stora berättelsen om vad Gud gjort i våra liv. Förlåt mig, den stora berättelsen om Guds handlande i historien. Ni märker att nu börjar jag svaja här. Jag har ingen rullator att hålla mig i. Alltså, det är det förkunnelsens och kommunikationens stora uppdrag, att länka samman våra liv med Guds stora berättelse. Det här är vad Gud har gjort och kommer att göra. Det är förkunnelsens i många fall stora utmaning, som kan utmana enskilda livsberättelser och historier. Storyn om vad Gud har gjort från urtiden och ständigt verksam i sin skapelse ger också det objektiva innehållet. Här handlar det om ordet. och orden och förnuftet och argumenten. Och här kommer väldigt, väldigt mycket in, för att folk säger att de är postmoderna eller whatever. Men i grund och botten tillämpar alla människor förnuft. Alla människor använder sig av rationella argumentationer i varje vardagssituation för det mesta. Och här kommer vi in på den här intressanta frågan. Ja, men vad berättar människor? Hur kom ni fram till den positionen? Var står ni? Varför står ni där ni gör? Och sen i nästa fas, att visa på paradoxerna, spänningarna, och försöka förklara vad vi menar med våra ord. Och här så finns det alla möjliga spännande möjligheter att utmana människor som är helt och hållet subjektivistiska. Jag har träffat på sådana som är helt sanslösa i sin subjektivism, som inte hänger ihop. Jag ska inte gå in på detaljer här, men människor som är relativistiska, men det hänger inte ihop, som är jättetoleranta på ett motsägelsefullt sätt. Man kan undersöka alla de här sakerna: subjektivism, relativism, tolerans, pluralism. Och jag tror att ni är ganska bra på de här grejerna. Ni har ju övat er under ganska många år nu på konferenser, så jag tror att ni är väl skickade när det gäller det apologetiska hantverket. Och vi höll ju på i den här övningen igår också. Ni kan väldigt mycket redan kring de här sakerna. Och sen handlar det ju förstås också om alla de här traditionella argumenten utifrån hur naturens ordningar fungerar, de historiens vittnesbörd, att hitta en bas för etiken, moralen. Varifrån kommer all längtan i världen? Hur kan det komma sig att det finns religioner i överallt och i alla tider? Det är en intressant sak. Jag råkade säga på en fortbildning för lärare, SO-lärare, samhällsorienterande ämnen, för några år sedan, att religion alltid har funnits. Då var det några som gick i baklås. De var historiematerialister förstås. Och enligt den marxistiska modellen så har religionen senare påfund på grund av ovärdiga omständigheter i samhället, så börjar människor drömma om pie in the sky. Liksom från början så fanns det inga behov av religion. Men alla fynd tyder på att människor har längtat efter något högre i alla tider. Varför? Uppståndelse. Ni vet, alla de här argumenten som jag tror att ni är ganska skickliga på, de har sin plats här. Sanningen som symbol. Nu blev det här ett två igen. Bild och rit. Det intressanta här är också att människan i alla tider har tagit till sig sanningar i andra former, symboler, riter. Har man försökt att kanalisera sin koppling till en högre värld. Och det här är ju någonting som jag märker jättemycket i den alternativa andligheten, där man lever med bilder, symboler och utför handlingar. Jag menar, om vi börjar analysera vad riterna står för i en sekulär kontext, då upptäcker man snart att här finns det kvasireligiösa drag. Jag brukar tala om vad är fungerar som religion i dagens samhälle, och snart så blir våra studenterna väldigt uppmärksamma på att det är väldigt, väldigt mycket som fungerar på ett religiöst sätt. Människor har ett rituellt sätt att närma sig tillvaron. Det verkar vara något fundamentalt. Här man kan tycka att det här är liksom långt ifrån apologetiken, men det är en del, skulle jag säga, som blir väldigt berörda av de här sidorna av den kristna tron. Och där finns det ju gott om församlingar som också återvinner de här sakerna ur andra traditioner, kyrkliga traditioner, där man kombinerar ord, bilder, symboler och handlingar på ett väldigt kraftfullt sätt. Och det kan kommunicera väldigt starkt även ända in i en människa som är uttalat ateistisk. Elisabeth Sandlund, som ni vet om säkert på Dagen, en mycket god vän. vilket mejl senast igår från henne. Ni har säkert hört hennes omvändelse, den är ju märkvärdig. Hon deltar i sin dotters konfirmation och får en impuls att gå fram och ta emot nattvarden för att vara solidarisk med henne. Och hennes man sliter henne. Liksom, du går inte fram, du är inte klok. Hon går fram för att vara solidarisk. Så blir det ett uppehåll där prästen måste fylla på mer vin. Mikrosekunder handlar det om. Där slår Gud till. I den här lilla glipan i riten drabbas hon av Gud och tar emot nattvarden som en troende människa. Det är storartat och storslaget, utan tvekan. Sanningen som gemenskap, ja det är klart. I en tid som vår, när såväl upplysningens uppfattningar som den kristna tron gått förlorade, så är det verkligen inte lätt att övertyga människor om sanningen med rationella argument, svårare än tidigare. Då ökar behovet av en rimlighetsstruktur som ger orden en innebörd, som ger kött och blod och mening åt den kristna världsbilden och berättelsen. Så människor förstår och ser att ja, de här orden som de, alltså den här kristna berättelsen verkar ha betydelse. För det påverkar de här människornas liv. Och jag menar, våra grannar exempelvis, de ser ju när vi åker till gudstjänst på söndagen, säger jag, de åker iväg, vad gör de då? Ja, okej, de verkar åka någonstans till säkerkyrkan. Och här om året så säger våra grannar till oss, hade ni fest igår? Nej, det var husgruppen, hemgruppen som var på besök. Okej, vad är det för någonting? Ja, vi träffas och lyfter olika behov i världen och i våra liv och i andra människors liv. Och så ber vi för det. Säger vi. Då blir det tyst och så säger den här människan, tänk att det finns människor som träffas och tänker på andra. Vi tänker på er också, säger jag då. Både hon och han lider av sjukdom. Så tar de mig i handen och säger tack, tack. Alltså, våra handlingar, våra vanor, den praktik vi utför skapar en rimlighetsstruktur åt det kristna vittnesbördet, åt den kristna sanningen. Och det var ju också så i den första tidens kristendom. Deras livsstil var det starkaste apologetiska inslaget. De blir en moralisk kraft i samhället som övertygar människor som tvivlar, som det fanns många fler än vad det finns nu. Och visst, det behövs en rimlighetsstruktur för tron, kanske mer än någonsin i en tid som vår. Ja, så här kan man hålla på. Det finns mycket att tillägga. Jag har velat liksom bredda hela frågan om gestaltandet av den kristna trons sanningar. Det är mycket mer än goda argument. Goda argument behövs, men ett liv där vi formeras, där vi låter kärleken riktas och bli till vanor eller liturgier, som den här James K.J. Smith säger. Han skiljer mellan sekulära liturgier och de liturgier vi ägnar oss åt i kyrkan, och menar att det är inövningar. Han använder liturgi i väldigt vid mening. Alltså våra praktiker, våra vanor blir formerande. Då säger han, alltså allt det vi gör går upp här. Men det är inte givet att det vi bär här går ner i kroppen. Vanorna formar vår världsbild. Och det är också, men det är inte givet att våra tankar, vår världsbild formar vanorna. Så att det här är en växelverkan, om man säger så. Nu får det vara slut.